Du lyssnar på Loppmarknadsarkeologerna, det lilla programmet om halvgamla ting och historierna som de bär på. Jag heter Tommy Jönsson.
Och jag heter Maja Åström.
Kolla här, Maja. Ha? Här har vi en liten glasbytta. Den är kvadratisk, kanske 12 gånger 12 centimeter, och den är ganska grund med rundade hörn. Tjockt glas också, det gillar man ju.
Mm-hmm, det gör man, och jag vet exakt vad det här är för något. Såna här fyrkantiga glasbyttor fick man med på köpet när man investerade i ett kylskåp på 30- och 40-talet ungefär.
Just det.
Och jag gillar dem ju också för att jag är så less på plastbyttor. Jag gillar att ha saker i glas.
Jag vet, Maja, du är en sån obotlig plastbantare.
Ja.
Men ser du färgen?
Ja, den är liksom lite självlysande nästan.
Mm,
fast bara
gulgrönt.
Lite. Gulgrönt.
Men kolla nu när jag släcker ner. Så, och så tänder jag min lilla UV-lampa här. Kolla.
Men alltså, den är ju självlysande.
Mm.
Jag håller fortfarande i den här och undrar då, vad är det här för material?
Nej, du håller alltså i en glasbytta gjord av uranglas. Det innehåller uranoxid, det här glaset.
Men det känns ju fullkomligt livsfarligt och science fiction och allting.
Färgen är ju exakt den här som är i sämre science fiction-rullar när du ska signalera giftigt, radioaktivt, rymdmänniskor.
Exakt, och därför tänker jag direkt naturligtvis att det är så.
Men det här ska inte bli ett sånt här giftigt och miljöfarligt avsnitt igen.
Är du riktigt säker?
Ja, Maja, det är så små doser av uran i det här, så att den lilla strålningen som kanske skulle kunna finnas är så... Ja, den är försumbar, som man säger.
Men brukar du hitta sådana här på loppisar?
Jag har börjat kolla lite på sistone och det dyker upp ibland. Det kan vara bruksgrejer som den här, och det kan vara konstglas ibland. Grejen är att man måste veta hur man ska leta.
Nej, men jag blev lite så här biten på något sätt. Liksom. Så blev det nästan så maniskt att jag måste ut och gå med min lampa och lysa här i affärer och se om jag kan hitta mer. Liksom. Och sen helt plötsligt så var det ganska mycket grejer här. Jag heter Anna Reitersvärd. Idag jobbar jag som testare av elektronik, säkerhet för elektronik. Jag tror nog att uran, bara det, gjorde att jag blev jätteintresserad och tänkte så här, men vad är det här för konstigt?
Och Anna, hon är sedan ungefär 3 år tillbaka en ivrig samlare av uranglas.
Nej, men jag har ganska många sådana här lite så här starkvinsglas. De använder vi ju. Och assietter har jag. Ganska många olika sorter givetvis. Jag vet inte hur många objekt jag har, men kanske 200 eller någonting sådär.
Hur gör du för att känna igen att det är uranglas? Kan du beskriva det lite?
Först och främst tittar jag på glasmassan i färgen. Det är som ett speciellt ljus. Liksom, att det blir som en, alltså det lyser på ett lite speciellt sätt. Bara liksom du har det i dagsljus eller håller upp det mot solen. Men sen finns det ju andra typer av glas då, där det kanske är mindre uranoxid i själva glaset. Och då behöver man ju ha en ficklampa med UV-ljus.
Vi stoppar lite där. Vid Annas ficklampa. Att uranglaset lyser med ett sånt här fluorescerande sken i UV-ljus, ja, det förklarades så här av kemisten Emma Johansson i ett avsnitt av P1-programmet Grunden till allt.
Ja, UV-ljus, det är rätt energi att lysa på uran. Det som händer med uran är att elektronerna i uran kommer att flytta sig lite längre bort från kärnan. Och när de är där så är de väldigt ostabila och de hoppar snabbt tillbaka. Det som händer då är att det sänds ut ljus.
Och de flesta vet ju vad uran är för slags ämne och varför vi ofta ryggar tillbaks av ordet.
Det är ett grundämne som i processad form används som bränsle i kärnreaktorer eller i kärnvapen. Det används också militärt, både som komponent i pansar och i pansarbrytande projektiler. Så nog har det här grundämnet något skräckenjagande i sig.
Men i glastillverkning har uranoxid använts som färgämne ganska länge. Det gröntintade uranglaset började på allvar spridas under 1800-talet och det nådde sin popularitetstopp i början av 1900-talet. Många samlare ute i världen tycks vurma för uranglasskapelser från Art Deco-perioden, alltså från 20-talet fram till andra världskriget ungefär. Söker man efter uranglas på den amerikanska marknaden så kallas det ofta för Vaseline Glass. Men vi ska tillbaka till Anna Reutersvärd. När hon blev biten av uranglas och började samla i större skala så tänkte hon till.
Jo, men när jag började samla här så liksom blev det ju glas överallt. Liksom. Det bara fyllde på hyllor och det, liksom fyllde, ja, det var över alla breddar.
Uranglas ger ju inte ifrån sig det där fluorescerande skenet i vanlig rumsbelysning. Så om man vill visa upp glasprylarna i all sin prakt, hur gör man då?
Så då köpte jag ju då ett begagnat vitrinskåp med glashyllor. Och i detta skåp tänkte jag mig då att jag skulle ha LED-belysning. Mm. Ultraviolett LED-belysning just för att lysa upp glaset. Och då syns det ju också. Då blir det ju också som ett, jag tänker, ett, som ett konstverk när det börjar bli lite mörkare här i huset. Så då köpte jag, beställde faktiskt från Kina och monterade in. Så det är alltså LED-belysning på rulle kan man väl säga. Så man klipper liksom så långa bitar man vill ha så får man löda ihop det.
Ah, ja.
Och sen har jag då transformatorer utanpå skåpet med dimmer, alltså en dimmer då, för att kunna ställa in då hur mycket ljus jag vill ha.
Vad får du för reaktioner på det här då? Om folk kommer hälsa på?
Många är så här, men fy äckligt, jag vill inte dricka, eller jag vill inte ta mjölk till mitt kaffe från en natt tillbringan eller vad det kan vara, eller min bulle ska inte ligga på det där fatet liksom.
Uranglasets internationella storhetstid tog slut när andra världskriget började. Stora projekt inom kärnkraft och kärnvapen sattes igång och snart fick vi också ett kallt krig med nukleär kapprustning mellan öst och väst. Uranet blev en vara som belas med hårda restriktioner. Därför finns det, internationellt sett i alla fall, så mycket mindre uranglas att hitta från tiden efter andra världskriget.
Men i Sverige var det lite annorlunda. På glasbruk som Johansfors och Reimyre tillverkades uranglas fram till och med slutet av 60-talet. Kanske inte några enorma mängder, men det är idag ganska lätt att hitta svensk konstglas med gulgrönt fluorescerande sken från den här tiden.
Men nu undrar ju vi, hur var det att jobba med tillverkning och blåsning av uranglas?
Vi ringer till Tord Höglander.
Ja, enkelt uttryckt, det var någon liten nyfikenhet att blanda till uran i glasmassan.
Tord har arbetat som glasblåsare i Reimyre i 40 år av sitt yrkesliv. Och blev med tiden också hyttmästare på bruket.
Det är så att efter arbetet slut på dagen så ska det smältas ny glasmassa. Man smälter nattetid och arbetar ur den här degen under dagen. Och då blandas det till sand, soda och kalk och en del andra kemikalier. Och sen tillsatte man då en viss mängd av uranoxid och ett pulver av uran. Och så skyfflar man in det i degen på eftermiddagen efter sen vi hade gått hem. Och sen fick det där smälta under natten. Men det uppfördes ungefär som de andra smälterna. Det var ingen större skillnad.
Om man tänker på det idag så tror jag att många är liksom ryggar tillbaks lite bara av namnet. Uranglas. Ja. Vad kan du berätta om? Ja, det när man liksom jobbade på golvet så att säga med det där.
Det som var problematiskt vad jag förstår så här i efterhand, men det visste ju inte då, inte tänkte på, det var när, under smältprocessen, när temperaturen går upp mot 1400 grader i ugnen, så är det en del som kommer ut i luften i atmosfären. Och det kunde inte vara så väldigt nyttigt. Mm. Men sen när vi jobbar med glaset, då, när det har smält och så är i den formen, då är det, var det helt ofarligt. Man gjorde ju prover med uran och strålningen, den var som de sa, den var försumbar. Det var nästan plus minus noll. Ur den synpunkten hade vi nog fått fortsätta, men jag tror inte att man har fortsatt att handha uran på det sättet som vi gjorde då. Det var ju fullt jämförbart med kadmium och arsenik och så vidare som vi också jobbar med på glasbruket. Men det är ju samma med det. Idag är det inte tillåtet.
Igår när vi pratade så nämnde du någonting om det hemliga rummet.
När jag blev hyttmästare så småningom och fick ansvar för det här att blanda. Det skulle göra brottglas så blandar man i en viss mängd kobolt och man hade järnoxid och man hade kopparoxid och nickel och så vidare. Det där förvarades i plåtburkar som stod på hyllan där inne och de här burkarna var ju märkta. Men efter ett tag så visste man i vilken burk man skulle ta. för att det skulle bli rätt färg i glassmältan. Mm. Men det var ingen kemist, för det var inte jag heller. Och min företrädare var heller ingen kemist, men vi fick lära oss hur man blandar de här satserna. Och det var inga konstigt, men den där dörren var låst, och den skulle vara låst. För att, dels så var det ju giftiga grejer där inne i rummet, och även väldigt dyrbara. Typ uran och kobolt och sånt, det kostade ju stora pengar redan på den tiden.
Va, om du skulle se ett sånt här föremål i uranglas idag, vad skulle du tänka då?
Ja, jag tyckte det har inte blivit vackrare med åren, skulle jag nog tänka. Man hade väl en viss tanke om hur glas skulle se ut, och det här var någonting helt avvikande. Det var inte lämpligt att slipa. Jag vill inte påstå att det var någon vacker färg direkt. Det var inte så ljus, släppte inte igenom ljus så där bra heller, så att det blev någon lyster i glaset, utan det var lite matt. Det var väldigt speciellt. Väldigt speciellt.
Det sa alltså Tord Höglander, glasblåsare och hyttmästare.
Maja, ska vi lysa lite på den där igen?
Du vill liksom få fram skräcken.
Ja, men jag vill se om du har lugnats lite av det här.
Jag har lugnat mig. Ja, mer än så här hinner vi inte i det här programmet. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson. Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio P1.